Ja, kära vänner, roligt att se er igen. Spännande med en hel vecka, så här tycker jag i alla fall. Idag ska vi ge oss in i ett svårt kapitel. Och det betyder att om det är någon som tycker att nu hängde jag inte med, så får du säga det. Så får vi ta det en gång till. Därför att vi ska studera frälsningen, korsets betydelse. Och vi kommer att läsa ganska mycket hos Paulus. Och vi ska ta de svåraste texterna, och han är ju inte lättläst precis, utan jag ska försöka ta det långsamt och i värdig takt, men samtidigt så vill jag be er att om ni inte hängde med, så säg till direkt, så tar vi det. Vi börjar med några enklare texter däremot. Lukas 18, verserna 18 och 19 ska vi läsa. En man i hög ställning frågade Jesus: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Godhet är alltså en gudomlig egenskap. Den äger inte vi i oss själva. När människan frestas till att vilja bli som Gud, som det står i berättelsen om syndafallet, så är det inte minst just godhet som hon sträcker sig efter. Säg till en tyrann att han är en tyrann, och han kommer omedelbart att bevisa faktum genom att halshugga dig. För han vill inte höra talas om att han är en tyrann. Han vill se sig själv som faders figur för folket, eller ja, folkets räddare och upprätthållare. Men godhet är alltså ingenting som vi äger i oss själva. Nu är ju det här ett lite mer komplicerat problem än så. Om vi tittar i 11:e kapitlet hos Lukas, och där bara läser den 13:e versen. För där säger Jesus så här: om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Men hallå, säger vi, det var väl lite godhet i alla fall, eller var det inte det? Vi är kanske inte alltid genomruttna. Hur ska vi ta det här? Och vi vet ju väl att när vi ser oss om i världen, Så kan vi ju hitta ganska många svåra personer i våra kyrkor, och man kan hitta underbara människor utanför. Gränsen går ju inte riktigt vid kyrkdörren, utan gränsen är lite mera suddig än så. Jag tror det är så här som vi kan läsa hos Jesaja i det sjätte kapitlet, Jesaja 6. De fyra första verserna ska vi ta där. I det år då kung Uzzia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar, med två täckter i sina ansikten, med två täckter i sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Hela jorden är full av hans härlighet. Och vi kan ju jämföra med hur Johannes skriver i femte kapitlet av sitt första brev. Hela världen är i den ondes våld. Man undrar, vilket är det som stämmer nu då? Ja, det stämmer kanske båda delarna. Men jag föreställer mig att det är så här att var helst godhet utvecklas, var helst godhet äger rum, så finns Gud med. Om det sen är en människa som inte vill kännas vid Gud, som hädar honom på alla sätt och som förnekar honom, det spelar kanske inte så stor roll i Guds ögon. Jag tror att vi är här för att välja hur vi vill tillbringa evigheten. Och då kanske vi också ska ha prövat det goda alternativet. Både fått ta emot och fått ge. Och fått känna vad det innebär att få lov att sträcka sig ut mot en annan människa. Det kanske ska vara så när vi kommer fram att ingen ska kunna stå där och säga att det hade jag ingen aning om. Det här har jag inte haft en chans att förstå. Utan någon sorts erfarenhet och någon sorts insikt kanske vi alla bär med oss. Det är ju så märkligt att vi alla människor har för oss att det finns saker som är rätt och det finns saker som är fel. Jag vet inte hur pass pålästa ni är i filosofi, men filosofer har de senaste århundradena filat väldigt mycket på frågan om det finns något rätt och något fel i moraliskt hänseende. Många har sagt det finns inte, det är bara fördomar, det är känslor. Men det finns ingenting som är rätt i sig själv. Det är bara det att när de har sagt det så måste de säga att det är rätt att säga att det inte finns något som är rätt. Och så faller de på eget grepp. Det är svårt att sätta moralen ur spel utan att använda moraliska argument, nämligen. Och det här medvetandet om rätt och fel i fråga om liv, levande, moral, relationer, det finns ju hos oss alla, även om vi kan vara oeniga om vad som är rätt och vad som är fel. Inte minst om vi själva är inblandade. Men vi är alla djupt övertygade om att rättvisa är någonting som finns. Rättvisa ska skipas. Använder du ordet rättvisa så vet alla vad du menar. Man kan ha olika uppfattningar om hur rättvisan ska se ut i det enskilda fallet. Men ingen behöver stå främmande för själva ordet rättvisa. Däremot är det så att ordet rättfärdighet är något annat än rättvisa. Rättvisa kan man kräva. Men du kan inte kräva rättfärdighet. Rättfärdighet är någonting som du ger av fritt val. Man kan inte kräva kärlek. Det du får som svar på ett sådant krav är aldrig kärlek. Eftersom kärleken måste vara frivillig. Och det är ju en stor smärta för många människor som inte upplevt mycket kärlek i sitt liv. Och som därför i sin längtan efter kärlek försöker locka fram den ur andra människor. När de sen får den så vågar man inte längre lita på att den gavs spontant. Utan man oroar sig ändå för att det kanske bara var för att jag lockade. Vi ska bläddra till Matteus 20 kapitel. Och så ska vi läsa en liknelse om rättvisa. De första 16 verserna i Matteus 20 ska vi läsa. Himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och fick se andra stå arbetslösa på torget. Han sa till dem, gå ni också till min vingård. Jag ska ge er en rättvis lön. Och det gick. Vid sjätte och vid nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Också vid elfte timmen gick han ut och fann några andra stå där. Och han sa till dem, varför står ni här hela dagen arbetslösa? De svarade honom, därför att ingen har lejt oss. Han sa då till dem, gå till min vingård, ni också. På kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare, kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och sluta med de första. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar. När sedan de första kom trodde de att de skulle få mer, men de fick också en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sa, det där som kom sist har gjort en timme och du har jämställt det med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem, min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men åt den siste vill jag ge lika mycket som åt dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? Så ska de sista bli de första och de första bli de sista. Och en så förarglig liknelse det här är, eller hur? Ska du se med onda ögon på att jag är så god? Ja, det är kanske det vi gör. Det är kanske en stor bit av det vi kallar ondskans och lidandets problem. Att vi har en annan uppfattning om vad godhet är än vad Herren har. Det är ju inte säkert att vi som ställer till med krig och miljöförstöring, att vi riktigt kan bedöma hur Gud skulle handla för att kunna räkna som god. Han kanske gör på ett annat sätt ibland. Och här kan vi nu lära oss något viktigt och grundläggande. Nämligen att Gud hanterar vår avundsjuka på ett helt annat sätt än vad vi gör. Vi ser till att alla får lika mycket av allting. Och det är antagligen så vi måste göra. Därför att det är bara det som våra mänskliga resurser räcker till. Men Gud gör inte så. Han ger olika mycket av olika saker till olika personer. Livet är inte rättvist. Nej, men Gud är god. Och det är först när vi börjar jämföra oss med varann som det här blir förargligt. Och Gud är ute efter att vi inte ska jämföra oss med varann. Avunden och rättvisan är ju så totalt inflätade i varandra i våra ögon. Hämndbegär och krav på rättvisa. Avund och krav på jämställdhet. Och det som är gott och lovvärt i detta är ju så viktiga saker. Men avund och hämndbegär är ju lika destruktivt som det andra är viktigt. Och det är ju där vi befinner oss, i ett spänningsfält som vi inte klarar av att reda ut. Och det här har ju dimensioner hela historien igenom. För vi ska bläddra till första Mosebok 4. Välbekant berättelse om Kain och Abel. Jag börjar i tredje versen. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott och lurar synden vid dörren, den har begär till dig men du ska råda över den. Kain talade med sin bror Abel och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. Och Herren sa till Kain, var är din bror Abel? Han svarade, jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror? Här utmanar Gud genom att se till Abels offer och inte till Kains. Vad det nu betyder i praktiken, det vet vi inte. Och hos Kain vaknar avunden och mordlust. Hämndbegär. Han dödar sin bror för rättvisans skull. Jag föreställer mig att det är så han tänker när han gör det. Rätt ska vara rätt. så slår han ihjäl sin bror. Hur många krig genom historien har inte startats för rättvisans skull? Andra världskriget är ju bara ett av många exempel. Gud löser oss alltså inte från avunden, från det som är destruktivt i våra liv, genom att skyla över det, genom att se till att alla får lika mycket av allting. Han gör precis tvärtom. Och tanken tror jag är den att vi ska tröttna på avunden. Att vi till sist ska säga: Herre, befria mig från avunden, befria mig från hämndbegäret. Även om jag inte får detsamma som min granne. Och även om jag inte får det som han har där borta som jag tycker så illa om. Alltså att vi ska längta efter frigörelse från det som är mörker i vårt väsen. Även om vi inte får allting på samma sätt som andra. Det här är ju historiens inledning. Gud utväljer Abel istället för Kain. Och Gud har ju gjort liknande val vid några andra tillfällen. Bland annat har han ju utvalt Israels folk som har gått ungefär samma öde till mötes. Att drabbas av omvärldens avund, hat och förföljelse. Det ska vi titta lite mera på imorgon. Alltså, Gud ger synden lösa tyglar. Han tillåter den att komma fram. För att vi ska tröttna på den. För att vi ska be om att bli av med den. Och det i sin tur leder ju till många sorters lidanden. Och att det som är ont får ett stort utrymme, en stor rörelsefrihet. Det är ju en av de verkligt svåra frågorna detta, varför Gud inte hindrar oss när vi gör det som är ont. Utan han istället låter detta få ett ganska fritt utrymme. Men tanken är, som sagt, vad jag kan förstå, att vi ska önska bli av med rubbet. För det är ändå så att när vi, om vi ska kunna leva i någonting som går att kalla för ett paradis, så måste vi vara helt och hållet fria från de här benägenheterna. Om vi har med oss någonting av det här in i Guds slutliga rike, så kommer allt sammans att börja från början igen. Det var Gud som ställde kunskapens träd mitt i lustgården. Det var inte djävulen som gjorde det. Och Gud visste nog om att ormen fanns. Men jag tror att människan behöver gå igenom en period då man får uppleva vad synden kan ställa till med, för att kunna riktigt glädja sig åt att få leva i en miljö där synden inte längre finns. Få leva tillsammans med människor som blivit renade på allvar ifrån synd. Då ska vi ställa frågan, vad betyder ordet synd? Vad menar vi med själva ordet? Vad menas i Bibeln när vi talar om synd? Det menas två ganska olika saker. Den vanligaste betydelsen handlar om destruktiva gärningar. Eller gärningar som någon får lida för. Och den betydelsen är så dominerande i Bibeln att vi ofta nöjer oss med den. Och säger att detta är hela pjäsen. Men framförallt hos Paulus möter vi ytterligare en betydelse. Vi ska slå upp i Romarbrevet i 7 kapitlet. Vi kan ju börja med att läsa verserna 14 och 15. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig. Såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Jag är inte såld till slav under synderna, utan under synden. Och här talas alltså om synden som en egenskap. Någonting som vi inte kan frigöra oss ifrån. Inte ens om vi lever ett perfekt liv. Aldrig trampar på en myra. Och vi är så snälla och omtänksamma så att vi inte ens använder antibiotika när vi får infektioner, för att det är ju synd om bakterierna. Då har vi ändå en egenskap i vårt väsen som Paulus kallar synden. Och vi ska läsa vidare. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Det har säkert hänt att du har tänkt någon gång när du har läst det här att kunde karln inte ha uttryckt sig lite enklare. Men det som är svårt med den här texten, det är ju att det här handlar om oss själva. Paulus beskriver dig och mig, åtminstone mig. Och vi är ju uppvuxna med helt andra föreställningar om oss själva. Vi lever i ska vi säga, psykologins och den kliniska psykiatrins århundrade. Och den bild som Paulus nu tecknar av oss, den kräver på något sätt att vi nästan blir nollställda från våra invanda tankemönster till att se vad det är han säger. Han talar alltså om någonting som bor i mig. Och detta något gör att jag drabbas av en kluvenhet. Jag vill det goda, men jag gör inte alltid det goda. Ofta så säger vi så här att jag nådde inte ända fram. Och ofta nog så kallar vi det olämpliga i våra liv för misslyckanden och tillkortakommanden. Men Paulus talar om något annat, han talar om något som är tvärtom. Jag vet det goda, men jag gör det motsatta. Det handlar inte om att inte riktigt nå fram till det perfekta, utan det handlar om att jag vill två saker på en gång. Jag vill det goda, men så finns det en vilja till som förstör för mig själv och för andra. Låt inte blåsa i basun för er när ni ger en nådegåva, höll jag på att säga, när ni ger en allmosa. Alltså, man ger en gåva för den fattiges skull, men man har en önskan till. Inte bara önskan att få hjälpa, utan också önskan att gå med vinst. Få beröm, få andras uppskattning, bekräftelse. Såld till slav under synden. Vem var det som sålde oss? Ja, det måste ha varit Gud. Och det här är ett tillstånd som vi inte kan avsäga oss, som vi inte kan klara av på egen hand. Vi kan inte lösa det här problemet själva. Och det är till och med så att vi ofta nog ställs inför svårigheten att begripa. Att vi inte begriper oss själva. En bitter människa kan ju till exempel förstå med sitt förstånd att med min bitterhet förstör jag mitt eget liv. Ändå kan man inte bara skaka av sig bitterheten. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Missbrukaren kan ju mycket väl säga att jag håller på att supa ihjäl mig. Jag kan inte förstå varför jag gör det. Men jag är på god väg. Det finns många tillstånd där vi inte förstår våra egna motiv. Och det gäller framförallt när vi talar om sådant som skapar problem för oss själva eller för andra. Jag kan inte förstå att det behöver vara så här. Jag kan inte förstå varför jag gör så här. Samtidigt har ju Paulus ett glädjande besked. Om nu inte jag vill det här, då är det ju inte jag som gör det, säger han. Det kan ju låta som att man skyller ifrån sig på ett ganska billigt sätt. Men det är det ju inte. Utan det här är ju en fråga som handlar om identitet. Om det nu är så att jag är kluven i någon sorts ljus och mörker, vem är då jag i det här? Är jag den som står för det mörka? Eller är jag mitt verkliga jag, min sanna personlighet, det som längtar efter rättfärdighet, ljus, öppenhet, sanning? Och då har ju Paulus alltså den skapelsebetingade synen att du är skapad till att bli, vara Guds avbild. Att återspegla Guds härlighet. Det som är sant, det som är rätt, det som är, har evighetsvärde i ditt liv, är alltså det som har med ljus att göra. Även om man inte kan bara kränga av sig det som är mörker, ungefär som när man byter skjorta. I mitt kött bor inte något gott, skriver han. Och det var det vi läste förut. Bara Gud är god. Jag har ingen egen körtel som skapar kärlek. Den kärlek som till äventyrs går ut ifrån mitt väsen och från ditt, kommer ifrån honom som är kärleken. Det står inte att han har kärlek, utan att han är. Bara en är god, och det är Gud. Och om då kärlek på olika sätt är det som kan lösa ut oss ur vår fastrostade belägenhet, så är det ju viktigt att förstå från början att den kärleken har jag inte i mig själv. Jag kan inte börja älska mig själv om jag inte har fått det som en gåva. Jag kan inte börja älska mina ovänner om jag inte får det som en gåva. Jag måste be om det. Det är ingen idé att jag slår knut på mig själv. Jag kan inte producera den kärleken. Om människan vill bli som Gud, så vill hon det för att kunna avsätta Gud, bli hans jämlike. Och om den önskan är den som ofta nog drar det längsta strået, det goda som jag vill det gör jag inte, men det onda som jag inte vill det gör jag. Jag vill ju det goda för att jag vill ju bli lik Gud. Ja. Men det onda är ju ett uppror. Och på så många sätt kan vi se att människan i sig själv drivs av en upprorskraft. Synden som bor i mig. Nu måste vi göra bilden lite mer fullständig. Så vi ska backa lite i den här texten. Vi ska gå till 7:e versen. Romarbrevet 7:7. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det. För att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Det brukar ju vara så här att vi tror att Gud gav lagen för att vi skulle veta vilka gärningar som är förbjudna och vilka som är påbjudna. En sorts gärningskatalog. Paulus skriver någonting helt annat. Han skriver att lagen gavs för att vi skulle få självkännedom. Jag hade inte vetat vad begäret var, säger han. Om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. I samma stund som begäret blev förbjudet så blev det också lockande. För då vaknar upprorskraften till liv. Och det är precis det han skriver också. Utan lagen är synden död. Men när lagen kom, när budordet kom, fick synden liv och jag dog. Och det här kan man se så tydligt. Att det går att väcka något ont till liv i var och en av oss. Jag minns för ganska många år sedan jag klev på tåget i Skövde och skulle åka hem, och jag hade en bok i väskan och jag tänkte att nu ska jag få en liten god stund att läsa här. Men jag hamnade bredvid en man som var socialt kompetent, som det heter, han var pratsam. Och han inledde med att fråga var jag bodde, och jag sa att jag bor ganska nära Åbyfältet i Mölndal. Då djupnade hans blick och han började berätta om de åren då han hade spelat på hästar. Han var spelberoende. Han sa det: jag har vunnit många miljoner, miljoner åter miljoner. Jag var alltid pank när jag gick hem. Det var först när familjen ville säga upp bekantskapen med mig som jag nyktrade till, sa han. Det intressanta var, han berättade att när Åbyfältet stängde för sommaren, vilket det åtminstone gjorde på den tiden tydligen, det är många år sedan det här, så fick han abstinenssymptom. Det var svettningar och skakningar och kräkningar, och han blev totalt alltså som förstörd. Och då fanns det bara en sak att göra, och det var att åka någonstans där det sprang hästar som man kunde spela på. Bingo var ingenting och var inget alternativ, så att säga, utan hästar skulle det vara och pengar skulle det vara. Så att han flackade från Axvall till Solvalla och vad det heter allt under sommarmånaderna. Någonting hade vaknat, för han var ju inte född sån. Det går att väcka något till liv. Jag såg i tidningen för några år sedan en liten notis där det stod så här att det var en domare i högsta domstolen i ett grannland. Han hade blivit sparkad ifrån sin tjänst och fråntagen sin juridiska kompetens eller licens eller auktorisering eller vad man ska kalla det. Han hade gått in på nätet och tänkte: jag ska se lite grann hur den här barnpornografin ser ut. För han tänkte det skulle ju vara bra för hans juridiska ämbetsutövning. Han fastnade. Och det slutade med att polisen gick in, beslagtog hans datorer och han råkade ut för en social katastrof. Men han var ju inte född till pedofil. Nej, men det finns något som går att väcka till liv. Det förbjudna kan väckas till liv. Och när det har vaknat så kan man inte bara liksom skaka det av sig. Vi kan naturligtvis känna igen drogberoende och många andra såna här situationer. Pyromani, mytomani. Man gärna berättar osanna men intressanta historier om sig själv. Allt detta är ju uttryck för att Vi går omkring som levande krutdurkar, om jag får uttrycka det så. En gnista kan utlösa oanade explosioner. Och därför är det så att vi behöver inte bara hjälp med att få våra gärningar åtgärdade. Det stora behovet handlar om oss själva. För vi kan ändå uppfatta det som ett mysterium att Kristus behövde frälsa dig och mig så blodigt och brutalt som det nu blev. Man kan tänka det att ja, det kanske var för Stalin och Alexander den store och andra som hade ihjäl folk med lust och energi. Men vi brukar säga att om jag hade varit den enda människan så hade han gjort allt detta för min räkning. För jag hade behövt det. Och i den mån som jag har sluppit att fastna i olika träsk så är det bara en Guds godhet. Jag kan inte stå och slå mig för bröstet och säga att ja, det är min moraliska förträfflighet som gör att jag inte dras med såna här bekymmer. Utan det är tvärtom så att ingen av oss går fri. Man har ju ifrån krigssituationer och fångläger och folkmord under 1900-talet gjort den mycket väl underbyggda slutsatsen att det går att göra en bödel av vem som helst. Man har särskilt undersökt ett förband som drog fram i Polen efter de avancerande tyska trupperna. Sökte upp judar och dödade dem med nackskott. Det var vanliga familjefäder. De var lite för gamla för fronttjänst. Men det var hyggliga, normala. Det var inga psykopater, mer än folk i allmänhet. De var inte fanatiska nazister heller. Det var goda familjefäder från Hamburg. Vi kanske ska göra så att vi läser den här sista texten en gång till. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt att du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det. För att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Begäret. Detta som jag inte kan kränga av mig. Och som har en viktig egenskap till. Och det är detta. Att det går inte att tillfredsställa ett begär. Under de åren då jag jobbade som alkoholdoktor. Var hej och tjänis med ganska många när man var nere på centralen och sådär. Så fick jag höra de flestas målsättning uttryckas ungefär så här. Jag skulle önska att jag kunde ta ett par, tre glas och sen fick det vara bra. Men det är ju väldigt sällan som det går. Utan har man börjat så fortsätter man tills dess att man fastnar. Tills dess att man behöver hjälp med att sluta. Begäret går inte att tillfredsställa. Du har drabbats av begäret att banta. Så vet du att man kan till sist bli så smal så att en förkylning är livshotande. Man kan inte sluta. Det går inte att tillfredsställa. Man kommer inte till den punkten när man säger nu är jag färdig. Nu är jag klar. Nu har jag fått nog. Utan en kraft har kommit loss i ens liv. Som bara fortsätter och fortsätter. Och på fråga, hänger ni med? För att nu ska vi ta vår lilla paus och gå ut och äta bigarrår, kan jag tala om för er. Som belöning för er, ett lyssnande öra.